tyckte sa Sean Dykes mamma. Jag fattade ingenting.
Otroligt. Det är alltså Sean Dykes mamma som parkerar på 16:e plats i Premier League.
Undrar
hur hon pratar. Sean, för fuck's sake!
Can Manchester United score? They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh!
Din favoritpodd dundrar igång så där gött som bara den kan. United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter, är tillbaka vare sig du vill eller inte. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mackan tittar antagligen på vädret och polerar golfklubborna skinande blanka. Och då kliver givetvis kanonduon Micke och Gustav in i poddvärmen. Hur är läget borta i Casa Gugge i London?
Fint ändå. Nej, men jag är lite tråkig helg förstås. Men jag känner ändå att jag kommer in med bra United-energi den här veckan ändå.
Du stannade där. Jag förväntade mig att du skulle ha massa gött att berätta som du alltid har.
Jag har det. Jag tänkte försöka hålla mig lite mer koncist. Ni har fått väldigt mycket feedback här av er i gruppen här att det pratas alldeles för mycket, att avsnitten är alldeles för långa. Så nu tänkte jag att jag skulle försöka vara lite bättre den här gången då.
Ja, och den kritiken kommer enbart från Michelangelo borta i Stockholm, eller?
Ja, så är det. Han ska alltid ha en slevkulle när han är igång. Men jag noterar också en större respekt för dig, Adam, när du är tillbaka nu. Annat var det förra veckan när man försökte hålla ordning på de här pratkvarna Eriksson och kunde. Ja.
Hur tycker du att det är mycket att försöka styra de här bångsyra grabbarna?
Jag brukar inte tycka synd om dig, men nu förstår jag faktiskt hur du har det då och då. Nej, fan, det är rätt kul. Jag kan prata rätt mycket, jag med. Så vi fyllde upp det fina 1:40 sist, men nu när du är tillbaka, vi är lite rakare i ryggen. Jag känner så i alla fall.
Jag känner det också, att jag vill ha en helt neutral och objektiv bedömning av dig gällande skillnaderna mellan mig och Micke som programledare.
Uff. Hårt ändå. Nej, men det är två olika. Det är lite, Wan-Bissaka och Dalot. Det är liksom lite oavsett vilken matchbild man har, vilken typ av högerback man vill ha där. Alltså. Så det är väl lite mer, är det lite mer fart, lite mer tvåvägsspel från Dalot där i Micke Martinsson, och sen trygga försvarsinsatsen från Wan-Bissaka Fröberg. Ligger något där, eller?
Jag måste bara stanna. Vilket beröm, alltså. Jag har aldrig fått så mycket beröm från dig, Gustav, någonsin. Alltså, jag är otroligt glad. Jag är alltså podcastens Diogo Dalot.
Lugn och fin. Han har inte varit bra konstant här under 3-4 år. Det har han inte. Man har ju sina skvättar. Det har han ju, men i stora hela är han väl 2 plus ungefär. Är inte det?
Ja, Wan-Bissaka är ju bara skadad, så Adam, jag vet inte.
Ja, jag var inte med senast, så det kanske finns någonting i det. Jag satt förut här och bara hoppades på, snälla låt mig vara Dalot. För jag tycker om honom så mycket, en jävla bra fotbollsspelare, och Wan-Bissaka är inte lika förtjust, även om han har sina fördelar han med. Men jag får väl bara brösta den efter att ha slängt ut den frågan själv. Det är bara att ta det.
Den får du ta faktiskt. Men du, har inte du varit och sett massa svensk cupfotboll eller? Är det som händer i februari-mars?
Ja, det är verkligen det enda jag har gjort de senaste med 3 helgerna blir det. Det har varit rätt skönt för de här 13:00 avsparkstiderna egentligen uteslutande med ett gäng rätt schyssta matcher som avslutades med en förvisso mer eller mindre betydelselös match rent sportsligt, men betyder mer på läktarna och mellan lagen i söndags. Vad blir det? 13:00 såklart den också, men då var det Gais mot ÖIS i ett originalderby, och det är ju alltid fint med den hett som derbyna bidrar med. Så det var en jävla skön och rolig match och ett gött slut på veckan.
Ja, vad är temperaturen då på de svenska läktarna i februari-mars när det är originalderby eller andra västkustmatcher som du har sett? Är det bra stämning?
Ja, men det är det, och särskilt när det blir de här derbymatcherna. Det spelas ju på Bravida Arena som liksom tar runt 6000 åskådare och den fyller de ju rakt ut och slutsåld liksom, och då blir det ju rätt bra tryck där inne och det är ganska kompakt och två kortsidor som gör sitt med allt vad det innebär med den svenska läktarkulturen som ju är verkligen hästlängder ifrån vad vi ser borta i England tyvärr. Det är ett jäkla tryck på matcherna generellt och inte minst så när det hettar till mellan två röststarka klackar.
Ja, kul. Motsatsen till originalderby, det är väl ett lite nyare derby här. Jag vet inte om ni plockar den här referensen, men var det någon i ÖIS eller Guy som stod och sulade in hårda vriskott i motståndarklacken vid uppvärmningen? Eller? Har ni sett det här?
Nej.
Ni plockar inte den här referensen. Det var ett annat icke-original, motsatsen till originalderby. AFC Wimbledon mötte ju MK Dons, här, Milton Keynes Dons i League 2 ligger de båda nu här i helgen och då stod AFC Wimbledon-spelaren och sulade alltså ett tiotal bollar med alltså full kraft vrist rakt in i motståndarklacken här vid uppvärmningen för att ägga upp dem lite. Det gillar man.
Sånt är så jävla gött.
Sånt ska man ha. Ja. Nej, så är det. Aha, inget sånt då. Inget sånt i Sverige då. Aha, Michelangelo då som vi kallar honom. Vad hände på din kvist då?
Nej, det finns inte så mycket att... Jag har kommit igång hårt här med min träningssatsning nu. Det är den tiden på året, så att nu håller vi så länge den lampan
lyser. Ska du säga det? Ser smal ut, Micke.
Nej, bygger vi. Mer trindhållet nu. Ja,
härligt.
United åkte på sin andra raka förlust i ligan när fienden från Mordor, Manchester City, vann med 3-1 i derbyt på Etihad. Väntat, absolut, men lika surt för Egusta.
Ja, det är det ju. Jag vet att jag försökte ägga igång någon typ av favoritskap innan matchen där, men det är klart vi vet vad vi står mellan de här två Manchester-klubbarna i dagslaget, tyvärr. Men jag vet inte, jag tycker det fanns guldkorn eller glimtar av guldkorn i den här matchen som jag ändå var positivt överraskad över. Tänk att vi kanske kommer in på det. Det har man också fått äta upp här i X-sfären senaste dagarna här. Jag väntar på att det ska stå någon med morakniv när man kommer hem från jobbet här. Men det försöker vara lite positiv ibland också, men det är klart att det var supersurt. Det kändes ju faktiskt lite som att men det här kanske är en sån här dag där vi skräller till det lite ändå. Jag tyckte att vi gjorde en del för att kanske kunna få ett sånt resultat med oss. Men icke. Så det bästa laget vann väl till slut då.
Det var väl tyvärr så. Micke, du ska få äran att i Mackans frånvaro bedöma spelarinsatserna och då kör vi såklart en klassisk veckans bajs, Micke.
Ja, nej men tack för det. Det känns väl som att det är på sin plats att just leverera på själva segmentets namn. Det finns ju säkert folk som tror nu att det bara blir positivt och guld och gröna skogar. Men så blir det icke. Ska vi göra Mackan stolt här. Så formatet denna veckan blir följaktligen lyfta en spelare och sänka två. Märk väl att det inte är sänka tre som jag gissar att det här kunde ha blivit om ordinarie besättningar hade suttit här just nu. Så med det sagt så får ni välja. Var ska jag börja?
Men jag tycker att vi börjar med det negativa och river av det så kan vi få något att glädjas åt möjligen sen då.
Ja, vi började den änden och då kan vi bara börja med att notera att det är ju en tuff match på alla sätt och vis och jag ska väl inte påstå att det är jätteenkelt att bara hitta enskilda syndabockar. För det är ju tydligt att vi är ett par bollar sämre än det här laget. Så med den liksom lilla bakgrunden in i det här så har jag ändå valt att titta på två spelare som jag tyckte hade väldigt svårt att hitta sina roller i matchen. Och på något sätt ut efter förutsättningarna leverera då. Och då är det två offensiva spelare som jag väljer att plocka upp där. Och det är den ena som jag nämner först här då, näst sämst, eller den som mest behöver höja sig, hur man nu ser på det. Det är Alejandro Garnacho som jag tycker har väl sin sämsta insats på väldigt länge. Och det är ingen lätt match naturligtvis. Han får jobba oerhört mycket upp och ner. Men jag tycker väl inte, förutom den här sinnessjuka kapningar han åker på av Ederson, så gör han inte jättemycket som jag känner att City behöver oroa sig för. Och Det är väl kanske lite hårt, men jag tycker han springer lite i tomma intet i den här matchen. Och ska vi haka på och direkt gå på den som jag tycker måste höja sig mest, så är det lite elakt det här kanske, men det är väldigt tydligt att Scott McTominay inte riktigt kuggar i det han skulle försöka göra i den här matchen. Delvis var jobbig att pressa och framförallt försöka komma med någon eller några första vågs eller andra vågslöpningar. Eftersom Bruno då spelade falsk nia, så fanns det utrymme för honom att ta de här älgavandringarna som går lite snabbare än original älgvandringen. Men jag tycker det blir verkligen, han springer runt och trampar vatten mest hela tiden och kommer lite fel som man kan göra. Igen, det är ingen lätt match, men jag tycker Scott McTominay borde kanske ha plockats av, men det fanns väl inte så mycket att plocka in tidigare, tänker jag.
Vad säger du, Gustav? Är du enig kring dessa två spelare?
Ja, jag håller med hans intra lite att det är svårt att plocka på individuella insatser i en sån här match. Jag tror nog inte att jag kanske hade hamnat på någon av dem egentligen, men jag köper hans motivering. Jag tycker att det är ganska många spelare som individuellt, offensivt framförallt, inte kuggar i någonstans överhuvudtaget. Jag tycker att ett jävla drömmål av Marcus Rashford, men utöver det tycker jag att det är en ganska svag insats av honom. Jag är lite att man nästan börjar ge upp på Bruno Fernandes i vissa typer av matcher, så det är väldigt begränsat vad man får. Det blixtrar till när det blixtrar till, men jag tycker att det är, han bitvis är lite av en liability. Så jag hade nog kanske hamnat lite mer där. Men jag håller med honom med Garnacho och Scott McTominay. Det var inga kanoninsatser där inte.
Nej, jag var och touchade lite på Lindelöf, men jag tycker för mycket synd om honom i den här matchen. Alltså, vad fan ska han göra i den här rollen? Det är hopplöst att spela vänsterback mot Manchester City. De byter kant med de här dårarna de har och liksom det blir jättejobbigt. Och fick han inte hjälp bitvis av Rashford och dålig hjälp av Garnacho ibland också. Jag tycker det sparkar på honom. Han fick väl lägst betyg på väldigt många håll och kanter, såg jag. Och jag förstår vad du är inne på, Gustav. Men att ge sig på Casemiro och Bruno varenda match och säga att de måste vara 10 plus alla matcher. Jag tycker de är något starkare faktiskt. Framförallt Casemiro. Men ja, nu går jag in på positiva bedömningar. Men det är svårt i alla fall att sitta en glasklar syndabock här.
Ja, om man ska kolla rent krasst på det och inte alls tar hänsyn till att Victor Lindelöf inte är vänsterback i grund och botten, att han är mittback, så kanske han är den som åtminstone ska vara på en topp två här. Och jag köper också att Bruno ska nämnas, för jag börjar också bli lite för frustrerad på honom i vissa typer av matcher, typ en sån här, för det är för mycket här i Chaparral runt honom. Det behövs lite mer liksom, lite bättre kontroll, lite mer liksom noggrannare touch och beslutsfattningar än vad vi får se, och det stör jag mig nästan lite orimligt mycket på. Det finns ett gäng spelarinsatser att lyfta upp, men som ni båda är inne på, det är faktiskt svårt att peka med hela handen på en eller två spelare som absolut är sämst, utan det är ju mestadels ett kollektiv som gör att vi förlorar den här matchen och gör det rättvist och gör det klart, trots att det är så att vi är med resultatmässigt ganska länge i matchen.
Ja, ska vi prata någonting positivt då? Om vi känner oss redo.
Äntligen! Ja. Äntligen! Nu lutar jag mig tillbaka, knäpper upp en öl.
Ja, nej, men
nu vill jag bara höra ett namn, Micke.
Jag kommer att låta dig fylla i här, Gustav, för det är inte det du tror jag kommer att säga nu, utan du får ta det, din egen lilla specialutläggning efter den här. Är det okej?
Nej, det känns inte okej alls. Nej. Klipp, gör om.
Jag förstår.
Prata bara om Johnny Evans nu.
Men jag har varit på honom så mycket nu, André Onana, så att nu vill jag faktiskt hylla honom. Jag tycker möjligtvis att han kan ta Fodens 2-1-mål. Möjligtvis. Men kvitteringen är ju helt sinnessjuk. Omöjligt att ta. Det är också det enda stället att skjuta på för Foden när han rycker förbi Lindelöf, som för övrigt jag såg någon tidning tyckte att Lindelöf borde ha stängt ner Foden. Han glömde bort att Foden är typ bäst i världen just nu. Men tillbaka till Onana, som jag ändå har noterat framförallt i den här matchen, jävligt grym på att positionera sig själv i målet. Han bara står och väntar på bollen, spränger av hårt och skjuter. Minus Fodens två avslut då, och Haalands mål, inte mycket att göra. Det har sina skäl varför det kom till. Men jag tycker också att han har inte bara utsparken till Bruno som föranleder målet, utan också shapat upp sitt spel de sista matcherna. Men också den här matchen visar han prov på otroligt lugn med fötterna. Men framförallt det jag vill hylla är att hans spel på linjen, hans spel i luften, han ser allt tryggare ut och han kan inte lastas för den här förlusten. Så jag hyllar André Onana som bäst i laget.
Känns verkligen, verkligen på sin plats. Jag ser att Gustav Kulle sitter och nickar lite grann, men jag vet att du gör det motvilligt också.
Ja, koka lite. Jag håller med. Jag ser också trenden på Onana. Jag tror att vi får tillfälle att prata lite mer om honom sen, så vi behöver inte lägga ut allt nu. Men det jag håller med om som du flaggar lite är att jag tycker faktiskt att han är ett 2-1 mål ifrån att få den här prestationen. Jag tycker faktiskt att han ska prestera bättre på den. Och det är någonting med den här målen där han väljer fel beslut. Han har den där med en annan kroppsdel än om han slänger sig med händerna först. Så har han den där med fötterna. Och jag vet att det är svårt att lasta honom för det i stunden. Men det känns som han ska rädda den för att vara bäst. Och framförallt ska han rädda den för att vara bättre än Johnny Evans i mina ögon. Så han får inte den, även om jag ser uppåt kurvan och gläds åt den.
Men prata lite mer om den spelaren du helst vill prata om.
Gärna. Jag la ut på alla mina kanaler här i 23 minuten när Johnny Evans är uppe med sina älga kliv och tar en djupledslösning i anfallet. Då går mitt hjärta i brand, ska jag säga. Då finns det inte en brandsläckare i världen som kan släcka hur mycket mitt hjärta brinner när han är uppe och tar djupledslöpningar faktiskt. Så där, då är en liten tår i ögat faktiskt. Nej, jag tycker han är... Så när som att han går bort sig på ett friläge där i första halvleken, då han går upp i någon oklar press som håller på att bli farligt bakom honom, som Onana räddar honom, så skulle jag ändå säga att han är prickfri i sina 59 minuter eller vad han spelar. Jag tycker att han har ett jävla lugn. Jag blir bara, när jag ser honom så är det så här, det blir någon sån här ambivalent känsla att jag är så jävla bitter över att vi inte har haft honom alla de här åren. Som jag hade velat ha honom. För jag tycker att han är en sån jävla lugn, professionell spelare för den här typen av match. Han stressar inte upp sig över någonting. Trygg med båda fötterna, positionssäker. Det är den här typen av spelare som man kan ställa upp mot en av världens bästa nummer 9 utan att han gör bort sig. Och jag tycker han gör en riktigt stabil insats. Jag blir väldigt glad att se det. Synd att det inte kunde spela hela matchen eller att det kunde leda till ett annat resultat.
Vad säger vi, Micke? Ska han få ett förlängt kontrakt över nästa säsong? Ja eller jätteja?
Ja, det är klart att även jag har börjat pendla över dit. Det beror lite grann på hur vi gör, men naturligtvis håller med Gustav. Det är häftigt att se att han plockar i stort sett bort den här roboten. Och det är ju en storartad match tillsammans med varann, ska vi säga.
Verkligen.
Som har lite problem i positionsspelet runt det andra målet också, för att lägga till det. Men Johnny har ju inte det, utan det är bara intressant att se att den här bilden av en farsa som står vid grillen och tar någon maxlöpning med träskor får sen gå av. Det blev rätt kul. Han såg verkligen ut som en gammal pappa när han klev av där, men alltid len och fin i ansiktet.
Ja.
Ja, när vi ändå pratar positivt så måste vi nämna ett visst mål i matchen, för det var ganska snyggt då. Ganska.
Det var länge sedan man fick göra sån här... Ja, ni vet, man tar några snabba skutt upp från soffan och vrålar som ett djur, mer eller mindre. Och jag var sjuka. Jag har precis dratt några snabba klunkar av en god öl. Så det blev lite speciell känsla och någon slags kombination av öl upp i näsan och blodtrycksfall samtidigt av den hastiga rörelsen. Så jag var nära att svaja till där på väg tillbaka till soffan med den fortsatt att skrika. Vilket jävla skott det är. Va?
Ja, det är som att han trycker ur all sin frustration som har funnits i honom gentemot allt och alla i princip, vilket vi får möjlighet att återkomma till senare i avsnittet. Men det är som att han trycker ur all den frustrationen i ett enda tillslag och bara dundar upp bollen, ribba in. Det är bland de snyggare målen vi har sett i ett Manchester derby.
Det får man säga, då finns det ett par att välja med. Men det,
det gör det verkligen.
Kollar in där uppe. Sen så är det väl någonting, jag är väldigt svag för den här typen av stenhårda skott som man vet, för ni som kommer ihåg eller spelar lite korpen fotboll än idag, att det är, så här, det är någonting med den där träffen som inte ens känns på foten. Mm. Man ser på honom att det är så här, han bara svingar igenom den och det är knappt som att han ens känner bollen. Den bara, det är sån jävla naturlig rörelse. Och han får sån jävla kraft i den och jag älskar den typen av riskskott. Alltså.
Och visst är det lite, lite snyggare också när det går ribba in och inte rätt upp i nättaket.
Ja, ribba in, det är mitt favorit. Jag älskar ribba in. Alltså, det är därför man får typ, vad är det Macke på att säga? Tältresning, det är också. Så studsar dessutom bollen ut ur målet med någon jävla ricochet som är helt brutal. Och Eder som ligger där och ser ut som, fan vet, ser chockad ut.
Men det är också ett sånt här statistmål, vi får tacka Ederson där, för det är ändå en David De Gea hade stått kanske fast, om han inte hade kunnat ta den, vilket han kanske hade kunnat göra i och för sig, så hade han stått fastklistrad där och bara tittat på den när den går och insett att den där kommer jag inte nå. Men det är någonting härligt i att statisten förstår sin roll här, att han ska ändå kasta sig full sträck så att det blir ett riktigt jävla snyggt tv-mål. Och han är ändå liksom ett par decimeter ifrån att ens kunna nå den, och det ska vi tacka Ederson för.
Ja, Ederson ska ju tacka sin lyckliga stjärna att han inte är på bollen, för då har han fått amputera armen.
Ja. Ja.
Blir inga mer pianolektioner.
Ederson sitter och klinkar lite på sån enhandsfyr.
Fyrelis, ja precis. Ja. Kan man se.
Ja, oh, jävlar. Ja, det låter nu vissa öron så att vi är supernöjda med den här insatsen, men vi får väl anledning till att prata om just det när vi kliver in i nästa segment. Succé-segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och veckans första lyder så här. Med nuvarande lag är det inte möjligt att möta City med en annan taktik än Ten Hags. Och jag tänker att Micke Martinsson ska få börja här.
Mm. Nu ska vi fortsätta med den här lite retsamma tonen och det positiva vi avslutade nyligen här. Och nu blir vi arga där ute på vissa håll, men nu tar vi sats här. Okej. Tydligen retoriskt nu, varna för det och lite ironi också. Ni får avgöra själva. Ja, men tydligen så är det rätt många som tror att det liksom bara att köra lite Ange Ball eller De Zerbi-trolleri eller varför inte lite Ajax-boll. Det lanserar vi med den här elvan mot City. Det är väl bara att och så vidare. Ska vi ta en liten titt på materialet så ska vi fundera lite på, går det ens att spela något annat spelsätt än med det här laget? Vi börjar. Dalot. Ingen direkt erfarenhet av att spela i ett dominant lag på seniornivå skulle jag vilja påstå. Han hade väl en lånevända till Milan och spelade väl mest vänsterback där. Jag stryker honom här. Vi har John Evans förvisso. Spelade Manchester United på tiden när begav sig, men har sedan dess haft en tendens att spela i lite lågt stående försvar. Har en fin vänsterfot förvisso, men också en fin högerfot. Men Varane bredvid där är ju ingen spelare som man bygger upp spel från bakplan. Han har ju haft en omgivning runt sig i Real Madrid som har haft en helt annan kapacitet. Och ni hör, Lindelöf spelar på fel position. Vänsterback. Inget hot offensivt därifrån. Redan här är det ju svårt liksom att börja spela Ange Ball eller rulla ut någon fantastisk Ajax-plan. Tittar vi på mittfältet har vi Kobbie. Han är jätteduktig. Men han är första års senior. Har väldigt liten erfarenhet. Vi har Casemiro som har erfarenhet. Men han är beroende av omgivning han också. Fantastisk många, många år. Och vunnit allt. Men ska vi vara riktigt ärliga så har han haft en hyfsad omgivning runt sig i Real Madrid. Och även i fjolåret då när vi fick det att funka. McTominay. Ja, ställer bara ett frågetecken. Är det en Ange Ball? Är det en De Zerbi? Är det en Ajax? Nej. Vi har Garnacho som är färsk men är en härlig spelare. Rashford och Bruno har ju absolut kapaciteten skulle jag vilja påstå att ingå i ett lag som spelar en annan fotboll. Men vi har ju konstaterat och de flesta har redan dömt ut dem som enkla omställningsspelare. Okej, ska vi utvärdera den här elvan då? Borde detta lag kunna spela ut City? Nej. Är Ten Hag en dålig tränare för att han inte fått ordning på denna elvan? Nej, jag tycker inte det. Men alla andra verkar ju tycka det. Så att jag vill bara slå fast en gång för alla. Hur fan ska de spela, gå ut i den här matchen och spela med det här laget? Det undrar jag. Om de inte försöker spela som de gör nu.
Ska jag kliva in här med min lilla nyansering av detta då? För jag uppskattar verkligen sättet som... Ja, men egentligen ni båda är väldigt positiva generellt, och jag önskar att jag var mer positiv än vad jag är. Men jag har svårt att vara det efter den här typen av insatser. Jag kollade en hel del statistik efteråt, liksom blandat med vad jag själv tycker och ser med egna ögon. Micke Österdahl tycker jag skrev en väldigt intressant kort tråd här. Liksom så här. Han skrev kort och gott att det är såklart svårt att spela mot Manchester City, men sett till expected goals har Citys två mest dominanta Premier League-matcher den här säsongen kommit mot just Manchester United. Vi må ha saknat några spelare, men det är befängt att tycka att vi gjorde det bra när vi blev mer utspelare än Luton, Burnley, Sheffield United, Nottingham. Vi var i all väsentlighet en boxare som klev upp i ringen och knappt slog ett enda slag och mest hoppades att motståndaren skulle knocka sig själv. Och jag tycker det sammanfattar det rätt bra. Jag tror inte att någon har ambition att vi ska dit och spela ut City, men jag tror att jag med väldigt många känner att det ska kunna se väldigt mycket bättre ut med de här spelarna som verkligen är bättre än det materialet som alla de här klubbarna som rabblades upp där har, och många klubbar där till. Och det över två matcher mot City och över det vi har sett under mer eller mindre stora delar av säsongen tycker inte jag är bra, och jag tycker inte det är tillräckligt. Och det är väl det som jag tror att jag personligen främst vänder mig mot här. Alltså tittar vi på matchen i sig, alltså första halvlek, City har expected goals på 3 mål. Det är typ unheard of liksom för ett lag av Uniteds olika att åka till en match med första halvlek ska jag släppa in 3 mål. Totalt antal skott släpper till 27, varav 17 i boxen på hela matchen. Det är liksom statistik som inte alls talar i fördel att det här skulle vara ett taktiskt bra val att spela på det sättet. Jag tror att det är rätt att riskminimera, backa hem lite grann och kontra. Men sättet som det utfördes på är inte tillräckligt bra, och jag tror att det måste balanseras upp med liksom någon form av annan plan, annan offensiv approach för att det ska vara vägvinnande. Så jag tar väl mellanläget där och tycker att jag förstår att det inte går att kliva dit och tycka att man med det här laget ska dit och spela ut City, men jag tycker att det kan se väldigt mycket bättre ut än vad det gjorde.
Ja, intressant. Ska jag försöka kontrastera ytterligare då, med en tredje version? Det här blir lite intressant. För i grund och botten så är det jag och Micke som ses som de positiva här och överdrivet positiva. Men det kanske finns något lite paradoxalt här i att jag delar inte riktigt synen på hur bra vi skulle kunna spela med de här spelarna mot City där vi befinner oss just nu. Och jag tror att det liksom är, om jag tittar på realistiskt hur vi har spelat sedan september, och det är, vi kan prata om alla skador, prata om bristen på kontinuitet, nytt sätt att spela etc. spelar inte så stor roll. Bara faktum är, vi är inte bra i år, och vi har inte fått till det, och vi har liksom egentligen inte en enda enhet om man tittar försvar, mittfält och anfall som man känner att vi har haft kontinuitet och kunnat spela riktigt bra under mer än 2 matcher i rad på sin höjd. Så känner jag att jag tror att anledningen att jag är lite positivt inställd är att jag har väldigt låga förväntningar på vad vi ska prestera med de här spelarna mot det här liksom samspelta City. Så för att svara på frågan så är det, kan man spela, alltså det går inte att spela på något annat sätt mot City än vad vi gör. Det håller jag absolut inte med om, det går absolut att göra. Men jag tror inte att man kan förvänta sig att ha oavgjort fram till 80 minuten om vi hade gjort det. Jag ser det som att man har två naturliga matchplaner. Antingen så är man kompakta och försöker spela smart som en enhet, försöker satsa på sina omställningar som man vet i alla fall någonting som vi regelbundet under den här säsongen har lyckats prestera ganska bra på. Jag tycker det är uppenbarligen det är den taktiken vi har. Alternativet för det för mig, även om det blir lite svart eller vitt, är då att man är lite mer utspridda, förlitar sig lite mer på spelarnas förmåga man mot man, både offensivt och defensivt. Jag blir alldeles kallsvettig bara av tanken av att vi ska försöka spela lite mer man mot man och försöka slå våra gubbar mot City i en sån här match, tyvärr. Om man konstaterar då liksom en Lindelöf på vänsterbacken och McTominay och en ung Kobbie på mittfältet och Garnacho uppe i press etc. Så jag känner att jag förstår vad Ten Hag gör. Jag vet att man kan bli provocerad när jag säger att jag tycker att ute efter förutsättningarna, vilket är nyckelorden som många har missat i min lilla mening på X, så tycker jag att han gör det bästa han kan med det här manskapet där vi befinner oss ju nu. Vi är kompakta, vi spelar på omställningar. I mitt huvud så i första halvlek så har man Man har, liksom, tror eller ej, ett par till lägen. Rashford är en nick ifrån och skaffa sig ett friläge. Garnacho är någon touch ifrån. Och det är ett par sådana här touchar där jag känner att så här, vi är ett par millimeter och få en jätteomställning och straffa City. Och vi lyckas inte. För att slå City i en sån här match så måste man vara 100% i sina individuella prestationer. Det är vi inte. Då spelar det ingen roll. Jag tycker ändå att som enhet så försvarar vi i grund och botten bra. Vi är kompakta. Vi gör det lite svårare för City än vad jag trodde att vi skulle göra, trots den här expected goal och skottstatistiken som du nämner. Så i grund och botten så kanske bara, det är väl en tråkig, ganska pessimistisk syn från mig att konstatera att så här stor är skillnaden mellan lagen just nu, när vi har den här truppen och när vi saknar våra två bästa backar och den enda habila nian vi har är borta samtidigt, borta mot City, så förväntar jag mig inte att vi ska klara av att spela på något annat sätt och göra det bättre. Och på så sätt så tänker jag att vi gjorde det enda bästa vi kunde av det här läget. Och det, ja, jag ska inte säga att det nästan gick vägen, men i 80 minuter hade vi i alla fall 1-1. Så nej, där stannar jag.
Jag vill bara lägga till, ja förlåt Adam, vi vill bara lägga till att jag är absolut inte nöjd med att vi har den här situationen. Jag mår jättedåligt över det här. Jag tycker inte heller det ser ut som att vi kommer kunna ta oss ur det här på ett lättvindigt sätt. Det vill jag bara ha sagt. Det är hemskt att det skiljer så mycket mellan lagen, men jag är exakt, det är det jag menar Gustav. Jag har mycket lägre förväntningar, och när jag ser det här laget, när jag går igenom lite raljant, jag vet, det är bra fotbollsspelare allihop, men som enhet så är vi mil ifrån City. Vi är mil ifrån. Jag vet att svenska landslaget har luggat Spanien och slagit Frankrike och allt möjligt, men då har vi haft en exakt, eller nästan identisk matchplan och straffat de lagen med omställningar. United med Ole lyckades straffa City, var det 4 gånger i rad eller vad det var, med ungefär samma typ av lag, alltså ett litet hopkok. Skillnaden då var att vi satte chanserna och låg och tryckte på City lite högre. Det är det enda jag kan lägga till i den här matchplanen, att vi kunde ha vågat kliva upp på dem, för de är som sämst när de får press på sig i eget straffområde. Det går att straffa City då och eller spela bakom dem, men jag hittar igen inget sätt till hur vi skulle kunna spela annorlunda och fått ut större effekt, och det är det jag kritiserar. Jag försvarar inte att det här är jättebra och snart löser det sig med Ten Hag. Jag vill bara vara väldigt tydlig med det.
Det var egentligen den chansen jag ville ge er båda och flika in, och det vet jag att Gustav mer eller mindre håller med om det mesta. Absolut. Micke säger där också. Liksom.
100%.
Men så avslutningsvis, så jag håller med helt och hållet att det är rimligt att sänka sina förväntningar väldigt, väldigt mycket. Problemet för mig är att jag inte vill sänka dem till den nivån att vi ska ha Luton-förväntningar där vi liksom gör sämre insatser än Luton, Burnley, Sheffield United och den typen av lag gör mot Manchester City. För det är fortfarande, även om det här är ett skadeskjutet lag som har egentligen i alla delar fått göra liksom stora förändringar konstant, så är det fortfarande spelare för spelare ett lag som ska kunna prestera en bättre fotboll än det vi ser, och det är det som gör mig så jävla frustrerad efter matchen, ihop med att vi såklart förlorar ett derby, men där tror jag vi alla, handen på hjärtat, var inställda på att det blir en förlust den här matchen igen, och det var precis det blev. Det blev ganska nära, skönt det, men insatsen i sig skrek ju inte direkt att det här kommer United få med sig en poäng ifrån, och det är det som fortsätter störa mig, men jag håller med, det ska inte vara, liksom, vara skyhöga förväntningar på det här laget, den här truppen, just nu, tyvärr.
Nej, och det jag vill lägga till där, jag tycker att det är lite orättvist att göra liknelser mot matcher mot Luton och Burnley, även om jag förstår om man tittar statistiskt och tittar på siffrorna att det ser ut så, men det är ändå, det är två helt olika matcher att ställas mot ett lag som man förväntas vinna med 5-0 mot, som spelar en av sina största matcher för säsongen, som har allting att vinna. Om Luton bara förlorar med 3-0 så har de gjort en ganska bra match. City är inte särskilt påslagna på samma sätt som de har i derby hemma mot United. Det här är deras favoritmatch att vinna varje säsong. Så jag tycker att det är så här, jag tycker att de liknelserna haltar lite grann, även om jag förstår det och att det kliar i ögonen på folk, så jag tycker att liksom matcher är lite för unika för att kunna bara titta binärt på data på det sättet. Men det är klart, vi har gjort två svaga matcher mot City där vi inte har varit ens i närheten av att kunna hoppas om en seger på förhand, och det är som, för att ge eko till det Micke säger, det är ju, det sårar mig lika mycket de senaste 10 åren i grund och botten som det gör för alla andra. Det är en kniv i hjärtat att vi inte ens kan hoppas på att slå dem på förhand.
Och det är ett underbetyg till Manchester United utan dess like, tyvärr. André Onana är just nu bland de tre bästa målvakterna i Premier League. Är det så, Gustav?
Lugn nu. Vad är det här för mycket statement? Han var taggad igång här. Det är bara Onana för hela slanten i hela avsnittet. Alltså. Så det är...
Onana, what's my name?
Ja, fint nu. Onana. Ja, det gillar vi. Nej, vad sa vi? Topp tre Premier League målvakt just nu. Det känns som det är lite hold your horses där. Det går lite fort för mig, känner jag. Det är, nu, jag skriver absolut under på att han har tagit kliv här senaste 5-6-7 matcherna. Men det är också efter att ha haft en jävla stökig start. Så jag vet inte om vi bara ska då isolera och titta på hur han har varit de senaste 5 matcherna, om det är det påståendet är det, så är han väl, ja, men högre upp än vad han var tidigare och är väl uppe där och nosar. Men jag tycker fortfarande att det är mer intressant att kanske utvärdera spelare under lite längre tid, och då får man ändå på något sätt ge honom hela säsongen. Är han en av Premier Leagues tre bästa målvakter den här säsongen? Tycker jag verkligen inte att han är, utom för mig så står väl kanske, ja, men det är väl Alisson och Ederson är väl kanske de två bästa enligt mig, och sen så är det väl en klunga där bakom med Adeola, West Ham, Pope, kanske till och med Leno i Fulham har varit ganska bra, Vicari och Spurs, jag vet inte, och det är väl där, nu är han i alla fall uppe där och hugger lite, och jag tror potentialen finns i honom, men jag kommer absolut inte skriva under på att han skulle vara en av Premier Leagues bästa tre målvakter om man inte bara isolerar och tittar på typ senaste 3-4 matcherna.
Men det är så mycket längst fram i klungan och skriker att det ska han vara.
jag skickade in den här för jag tycker det är hög tid att hylla honom lite grann, men nej, spoiler alert, jag kommer inte att påstå att han är topp 3 i Premier League, men han neymar sig, som Glenn Hysén sa, när titta på Messi, titta på Ronaldo, sen har vi han, den tredje brassen, han neymar sig. Så jävla underbart.
Klipp bort, Adam, klipp bort. För mycket västkust nu. Mer storstad, nu kör vi.
Please welcome to London, it's a big city day today. Nej, det var en usel imitation på din dialekt som du försöker prata, Gustav. Men lite seriositet här, om man tittar på antal saves så är det ju lite hemskt att kika på toppen där. Vi har Fodringham, vi har James Trafford, sen Areola, Kaminski, Leno. Sen kommer den andra 98 räddningar, och noterbart är de andra jag nämner tillhör lag som, ja, får en del skott emot sig. Så det är klart att han stoppar en hel del skott, men det tyder också på att han får en jävla massa skott på sig å andra sidan. Men jag skulle bara leka med exempel, placera in honom i Citys mål. Där han har varit helt fantastisk.
Vi älskar det här exemplet. Alltså här. Freddy City, den har vi kört som ett gammalt årgångsvin. Alltså har vi jobbat med podden med att det här hade funkat bättre i City. Det hade ju nästan alla spelare funkat.
Jag tror i och för sig att han är precis den målvakten som, så om Ederson hade liksom dragit sig tillbaka till Copacabana och gjort fler ansiktstatueringar istället, så till slut kan han inte se någonting. Så kanske han ringer in Onana där om 3 år. Nej, skämt åsido. Jag tycker väl att Onana är där och hugger på en 5-6 just nu. Och han har absolut potential att slå sig in där i toppen. Och det är väl Alisson Ederson som du nämner där. Och sen har vi Raya i Arsenal som, vad är han, 1,62? Men han gör det ändå jävligt bra alltså.
Jag håller på att mäta det där. Jag har inte slagit fast längden.
Nej, vi får kolla upp det sen. Känns lite kort i rocken, att säga.
Lite lätt, va?
Ja. Jag kommer inte komma in och gå i polemik här. Jag kommer typ mer eller mindre hålla med, bara att säga att han är inte topp 3. Men att han är i skiktet där bakom precis nu, det känns väldigt betryggande, och jag tror att han liksom, av dem som man konkurrerar med där, är den med högst potential också. Och det känns bra för framtiden. Det känns som att han till slut har lite landat i Manchester, i klubben, och liksom att använda det som språngbräda mot kanske då framförallt nästa säsong, känns lovande och skönt. Och den här värsta liksom paniken kring Onana är ju uppenbarligen bortblåst, och vi får hoppas för allt vi kan att han inte hittar tillbaka dit till de här Champions League-misstagen, för det var en jobbig höst vi hade där.
Onana, love me tonight.
Vad jag kan skriva under på däremot är att han har kanske Premier Leagues topp 3 alla spelare självförtroende. Det ska han fan ha alltså. Det är inte bara målvakt, jag tycker han har ett jävla starkt självförtroende alltså.
Vad har vi mer där uppe på självförtroendeskalan? Får du fan, om du säger topp tre får du fan haffla ur de andra två.
Nej, men då säger jag topp en då, så behöver jag inte kasta ut. Vad har vi mer med overinflated confidence?
Ja, det finns ju bara en. Det finns bara en som tror att han är Guds gåva till allt.
Preseason Iniesta, Andreas Pereira. Nej, vem har vi då?
Ja, det är Van Dijk. Han står där med... Alltså, jag tänker inte säga de här orden som för min systerdotter lyssnar på det här. Så inga mer könsord där, men han står där med den där auran att han tror att han är så en jävla King Kong. Van Dijk är vidrig i varenda jävla intervju och bara lite svagt tuggummituggande och tittar ner på alla i och med att han är 6 meter drygt. Och nej, fy fan vilken dryg jävel det är alltså. Usch.
Ay, fan. Hur gammal är hon systerdottern, Micke?
Hon är... ja, hur fan gammal är hon nu?
Oj.
Hon är 11.
11, ja men då, fan, då kan man hantera 11. Då kan man hantera storkuksaura. Det innebär att man har ett jävla överstort självförtroende. Kan du skriva upp i boken där hemma?
Ja. Håll för öronen, Siri.
för sent 10 sekunder senare, Micke.
Nej, men alltså, absolut. Han har ett underbart självförtroende. Och nej, det får man fan ge honom. Han framförallt så var han ju skicklig på att ta sig ur usla insatser med skickliga intervjuer efteråt och tog full responsibility etc. Men ja, det kan behövas, för det är inte så att det haglar självförtroende i Manchester United just nu.
Inte riktigt, va?
Då är det dags för veckans townhall. Ni kära lyssnare återigen får in och tycka till på X genom att rösta och kommentera. Förra veckan lät påståendet så här: om Erik ten Hag byts ut i sommar är Tuchel/Nagelsmann överst på listan av ersättare. Och innan du får kliva in här, Micke, och ge oss lite kommentarer som har dykt upp, så ska jag dels ge procentsatsen men också säga att jag måste göra så underbetyg till den/er som valde att skriva ut både Tuchel och Nagelsmann i det påståendet. Det blir ju ett dubbelpåstående, det är så jävla uselt. Med det sagt så var det så att jag var 43,3% och nej 56,7%.
Vem har vi i podden som älskar att skriva dubbelpåståenden?
Det här är Mackans all over. Försök inte skriva över det på mig.
Är det så? Nej, du älskar bara dubbelpåstående annars.
Va? Ja, nej, jag får ta den eftersom jag var programlighter sist. Men det är en hel del som har stört sig på det också, så vi ber om ursäkt så här i efterhand då, att vi körde dubbelt här, för Nagelsmann ligger lite bättre till om man skummar igenom kommentarerna, och Tuchel, citat, är ett psykfall. Är det väl man summerar? Ja. Men vi har en här som jag vill plocka upp som jag tycker... han fångar egentligen hela bilden här. Tobias Oskarsson skriver så här: Nagelsmann kanske, Tuchel nej, utropstecken. Men Tuchel får ju förmodligen ännu en manager på kort sikt och borta inom 2-3 år. Om det finns någon med rätt profil, spontant Potter inom parentes. Så gärna en som behärskar språket väl. Nu med Ten Hag blir det så mycket missuppfattning mellan honom och fans. Så jag tycker vi kan stanna lite kort där. Jag har förundrats lite grann. Jag har ingen språkbegåvning själv. Men har det hänt någonting med Ten Hags engelska efter de här 1,5 åren? Alltså, han pratar ju verkligen otroligt usel engelska. Satsmelodin liksom. Och så lägger han till och med Han låter som Arnold Schwarzenegger. Get out of here.
Jag känner att om man har sån knackig engelska och kommer från ett sånt välutvecklat land som Nederländerna, då är man antingen från den absolut lägsta underklassen eller så är man från den högsta överklassen. Och det är så att Ten Hag kommer ju från rikligt mycket pengar i sin familj. Det ska gudarna veta. Så jag tänker att han har levt för att han behöver inte lära sig något annat språk. Det är ingen fara. Det är bara han gör sin hobby, blir lite fotbollstränare och sådär. Det är lugnt, det löser sig för Ten Hag. Så det märks att han har otroligt dålig engelska för att vara från ett sånt vältalande land i övrigt.
Blir lite fotbollstränare och sådär. Ja, har du något annat du vill flika in, Micke?
Nej, men det finns väl... lite mer på andra kanten då lyfter vi ändå upp. Får du lite cred, Gustav? FPL Controller skriver så här: Gugge sa det kanonbra, citat. Oavsett vem det blir så ser jag inget annat än kolon. Nu ger vi den här killen en riktig chans. Minst 5 år. Klipp till. borde vi inte spela bättre än så här efter ett halvår? Klipp till, nu har det gått ett och ett halvt år utan förbättring. Det kommer garanterat aldrig bli bättre. Och det FPL-controller gör här, om nu någon missade, det lite roliga i det är att han sågar den kortsiktigheten som finns och det dåliga tålamodet. Och det kan man väl ändå ha med sig i det här sammanhanget också.
Ja, det är alltid bra att ha tålamod när det inte finns någonting att ha tålamod för. Eller hur, Michelangelo? Ska vi gå vidare?
Ja, kan vi göra.
Veckans town hall lyder så här. Att utse Marcus Rashford till syndabock är orättvist. Och det är nog ingen som har missat det vid det här laget, men vi kör en snabb liten recap. I veckan så gick Marcus Rashford ut och pratade med, vad heter de, The Players Tribune. Är det så, Gustav? Nu har du koll på.
Så heter den, det är helt korrekt.
Mycket bra. Där han ja, men mer eller mindre gav sin syn på den massiva kritik som har varit mot honom, dels av supportrar och dels från media under egentligen hela säsongen, men någon som kanske har kulminerat den senaste månaderna någonstans där. Och kontentan av det hela, som kanske det stora stat som pumpades ut sen, var ju det som jag tänker med denna som numera klassiskt: if you back me, good, if you doubt me, better. Det var det han landade i, Marcus Rashford. Sen kliver han ut och drämmer en jävla hästspark i ribba in i derbyt. Och ändå är det han som får kanske mest skit av alla efter matchen. Det kan jag inte begripa. Jag kan inte greppa det, och det har jag inte kunnat göra på hela säsongen. Jag tänker att någon av er ska få börja, så tar jag an därefter sen. Men vad tycker du här, Micke? Det kan vara din tur att börja. Tycker du att det är orättvist att utse Rashford till den stora syndabocken som han har blivit?
Men först och främst måste vi backa lite och förstå kontexten här i det här utspelet. Jag är i alla fall intresserad av sånt där, för att nu har inte jag koll. Gustav fyller gärna i det här Players Tribune. Är det någon slags biktstol som de drar in spelare i? De ser att det är lite hett och så ringer de upp agenten och säger: hej, kan vi ta hit Rashford och snacka om det här? Eller är det så att spindoktorerna runt Rashford har tagit tag i det här och tänker att nu behöver vi liksom vända säsongen för Marcus här, nu är det dags att bemöta alla skriverier? Eller tredje alternativet, är det Rashford själv mot förmodan? Jag kommer till det, för jag har lite analys av hur han pratar och hur han ser ut på flera sätt i det här klippet, så jag tycker det är viktigare innan vi kommer till
ut
ställningstagandet. Gustav, hjälp mig här, vad tror du på i det här scenariot? Vem har initierat det här?
Ja, när du hade gjort två alternativ skulle jag säga att det bara var det senare. Det är garanterat inte från journalisterna till Rashford. Det här börjar från Camp Rashford och spekulera om det är Marcus själv eller om det är hans spindoktorer, som du säger. Det är lite svårare att bedöma, men ja, det är säkert en hybrid däremellan. Det kommer garanterat från Camp Marcus och inte från andra hållet.
Nej, för jag tänker att om vi går in på då, nu har jag bara sett delar av intervjun och jag läste den här texten, och jag tycker det är enklare att se intervjun, för jag vill se hur ansiktsuttryck, tonläge, och det finns mycket att ta av där, tycker jag. Det är ingen hemlighet att Rashford inte mår särskilt bra, att han har haft en skakig säsong, att han verkar ha det lite strul privat. Men jag tycker faktiskt att hans sätt att bemöta med lite nervösa liksom avsnäsningar, eller liksom han ställer upp påstående som han egentligen klär av, och det, han får ju tycka så naturligtvis. Det är bara jag fastnar vid hur han uttrycker sig. Det är en klart frustrerad Rashford som på något sätt, tycker jag, går in i en stark försvarsställning här, och jag tycker inte det är rätt taktik. Nu är inte jag PR-expert, men jag tycker det finns ett betydligt enklare sätt att kanske göra en intervju med någon som nyanserar det lite. Nu känns det som att han peggar upp och smashar in. Allting är bara ett hån mot honom, och han svarar i, liksom, tycker jag, i trångmål, i försvar, och sitter och säger att han inte har förändrats i någon sinnessjuk klädesplagg som kostar 100 000. Ja, inga bra signaler. Han kunde sitta i träningsoverall. Bara en sån sak.
Och Gustav, om vi skickar bollen vidare till dig, vad säger du?
Ja, nej, men jag tycker det här är ganska intressant. Jag skulle säga överlag tycker jag aldrig att någon enskild individ som fotbollsspelare ska utses som syndabock när ett lag förlorar. Och det är i grund och botten, oavsett om man är en Tommy Salo som fipplar in ett långskott från Vitryssland i en OS-match eller en Roberto Baggio som drar en straff upp mot månen i en VM-final, så känner jag att det här med att utse individuella syndabockar i fotboll, det köper jag inte rakt av. Utan det är alldeles för många delar som inte funkar när man inte vinner eller när man inte presterar. Så på så sätt är det helt orättvist att han ska utses som syndabock. Med det sagt så tycker jag att det är rättvist att han får kritik för bitar av sina individuella prestationer, egentligen under en längre period. Om man tittar på vart han befinner sig nu, det är faktiskt hans 9:e säsong för Manchester United, vilket är förstås helt jävla otroligt när man tänker på hur ung han är. Han är 26 år gammal, gör sin 9:e säsong för oss nu. Han har gjort över 20 mål vid 3 tillfällen av på de 8 senaste säsongerna. Det blir ju inte den här säsongen heller, kan vi konstatera. Så troligtvis 3 av 9 säsonger har han gjort över 20 mål som anfallare eller som väldigt offensiv ytter. 2 av de här 20 målsäsongerna har varit de senaste 4 säsongerna, så det är ju bra. Problemet är däremot att däremellan de här säsongerna så har han också haft sina poängmässigt sämsta säsonger, de övriga 2. Och det är då den här säsongen och det är säsongen för 2 säsonger sedan. Och det tycker inte jag vådar gott när man är 26 år, att vara så ojämn i sin produktion. Jag tycker att det är någonting som man kan få komma undan med när man är 19, 20, 21 och fortfarande håller på att etablera sig i en liga. Men när man är 26 och har spelat så många säsonger i Premier League och dessutom är den tredje bäst betalda spelaren i truppen med 300 000 pund i veckan efter Casemiro och Varane, så förväntar jag mig väldigt mycket mer. Så jag tycker att kritiken mot honom och hans prestationer är absolut rättfärdigad. Men att han skulle vara någon syndabock för att United befinner sig så de gör just nu, det köper jag inte för 5 år.
Jag vill bara säga det, jag gör inte det heller. Jag fokuserar det här på semantik och lite PR. Vad ska man säga? Jag recenserade hans intervju. Han inte komma så långt, men jag vill bara ha det sagt att jag tycker det viktigaste för Rashford nu, jag håller med Gustav, man kan inte lasta honom för Uniteds säsong. Men han har underpresterat och det i den rollen han har i den här klubben så kan man inte göra sig själv till offer. Det funkar inte, det är dit jag vill komma. Så att visa lite bättre kroppsspråk, gör ett jävla jobb så kommer du stänka in några bollar. Sluta med det här offer, för det klär inte. Det är det jag kritiserar snarare än att han har en dålig säsong. Jag klarar inte av det här. Han får mycket kritik, men det måste han kunna ta, och så måste han kunna vara rakryggad. Då slutar jag gnälla på det här svårt.
Jag tror att det är lika bra att vi breddar det, för jag tror att vi alla 3 är ensa om att det är alldeles för hårt att utse honom till den stora syndabocken liksom på det sättet, eller en syndabock på det sättet ens alls. Men det är klart att han har en viktig del att att det inte har gått jättebra i år. Där liksom, hade Rashford varit lika bra som i fjol så hade det klart att det varit ett bättre United. Med det sagt har han fått förutsättningarna. Jag tycker inte det. Det kan vi orda om en annan gång. Vi pratar om Rashford nu. Jag tycker vi breddar det lite grann, för det intressanta här är egentligen att göra det som, och prata om det som egentligen alla gör just nu. Rashford vara eller icke vara? Vad står han? Är det värt att ge honom mer chanser i United? Liksom alla de frågorna som lyfts upp hela tiden. Och för er som har hört den här podden någon gång innan där jag har varit med och pratat om Rashford, så vet ni att jag står väldigt, väldigt fast i min ringhörna där jag alltid kommer säga backa Rashford alldeles i princip oavsett vad han gör. Det som gör att jag står där är för att dels så blir det väldigt så här personligt, och det gör ju att det inte blir superobjektivt alltid, men Rashford är på riktigt en av de två spelare någonsin som jag har känt mest för överhuvudtaget. Och det beror mycket på grund av hans sätt att vara utanför planen under pandemin med liksom skolmaten och vilken liksom symbol han blev i Storbritannien, vilket jag tyckte var så jävla stort och fräckt och imponerande av en fotbollsspelare, en stjärna på den här nivån, som man kan tycka att det borde de ju absolut kunna göra. Ja, men det är ingen som gör det. Han gick i bräschen där, gjorde det på ett sätt som ingen annan har gjort innan, och det gör att hans buffert är så enorm för mig. Den är i princip oändlig. Samtidigt så ska vi bedöma honom efter det han gör på fotbollsplanen, och han ska ha kritik för det han har gjort den här säsongen, och han delvis ur tidigare säsonger där igår att ursäkta honom lite grann för att han har varit ung och liksom finns förmildrande omständigheter många gånger. Men att han ska ha kritik för sitt kroppsspråk, ja. Att han ska ha kritik för att han inte har levt upp till förväntningarna sportsligt i år, ja. Ska vi ge upp på liksom klubbens stora egna son för det? Nej. Det, alltså där kommer jag, på den kullen kommer jag fan med dö på. Aldrig. Han stod kvar i Manchester United när han hade jättebra säsonger, när det fanns stort intresse från exempelvis PSG, där United var i en pissigt, då var det han som stannade. Ska vi ge upp på honom nu för att han har en tuff säsong och vi ska ta nästa kliv från och med nästa år? Nej, absolut inte.
Nej, på den kullen vill du dö, och den här kullen håller med dig. Jag tycker ändå att om man tittar på, på personen...
Övergång.
Men det är ja, ibland Sveriges Radio. Alltså personen Marcus Rashford har jag bara starka känslor för. Det är, man glömmer bort att med det som hände under pandemin och den insats han gjorde här borta i mitt nuvarande hemland, bemöttes av att han fick mest kritik på sociala medier av samtliga spelare i hela Premier League. Och det visar bara hur vidrigt folk beter sig i det här landet där jag är, med den liksom ingrodda rasism som finns och det som kliar i ögonen när man ser att någon försöker göra något annat. Så där ska han ha all min respekt. Jag har mycket kritik att ge honom för vad han gör på planen och ibland hans kroppsspråk på planen också, men utanför så är han precis som du säger, det är vår son och det är någon jag verkligen hoppas att vi ska ha i klubben i helst i 10 år till och gärna då vinna titlar med oss med mer framgångsrika år än vad vi har haft de här 9 säsongerna han har varit här.
Ja, och då säger jag bara så här, fortsätt att bygga på det då, Rashford. Ta över kaptensbinden och för oss mot framgång. Sluta att vara offer. Det är det enda jag kräver. Så då backar jag. Men jag backar inte om man fortsätter i den riktningen han har haft nu. Då tappar jag det snart. Det, där står jag. Det, jag tycker att han måste vara man nog och steppa upp nu och ta den här fanan. För det han har allting ligger framför honom. Han säger att han har hans högsta dröm att vinna Premier League med Manchester United. Det kommer inte att gå om han har den här inställningen han har nu. Att alla bara hatar honom. Det blåser på toppen. Man kan inte väga in samhällsengagemang 100% rätt. Det ska inte vara rasism och idioti. Det räknar jag bara bort. Men ska han leda Manchester United, då måste han fan steppa upp ett par nivåer.
Så här mycket för min del, så här, om han fortsätter på precis samma sätt som har varit hela säsongen ut, så är jag fortfarande på det klara med att han ska stå där i Manchester United nästa säsong när det nya Manchester United, som vi får kalla det, träder i kraft. Vad tycker du där om du får se precis samma sak av honom i några månader till fram till sommaren?
Nej, alltså det är klart att det får inte bli värre, men där är det lite grann så här, det är klart att han kan inte ensam ändra den riktningen för laget just nu. Jag menar mest det han kan påverka. Jag vill se en förändring, jag hoppas den här intervjun och det här kanonskottet var någon slags vändning. Då, jag vill också se honom starta om med ytterligare en gång med ett nytt United, och det är klart att han skulle må bra av en vassare omgivning, men det kommer nog ta lite tid och då funkar det liksom inte att tycka synd om sig själv under den tiden. Så att, ja, tålamodet är väl inte slut, men det har faktiskt, jag har tappat en del, det ska jag erkänna.
Vet du vart jag tror att han skulle kunna vara bra? Manchester City känns som att där hade han kunnat prestera bra. Alla spelare. Jag tror också Victor Lindelöf som vänsterback hade kunnat vara ganska bra i Manchester City. Så.
Fabian Delph var Premier League med City. Hur fan kan inte vi vinna då?
Är det bara Calvin Phillips som har misslyckats ordentligt? Eller?
Ja, så är det faktiskt. Tjock får man inte vara
som bekräftar
det. Där borta, så är det. Då får man komma till United istället. Välkomna vi alla kroppsformer.
Ja.
På lördag klockan 13.30 ställs United mot Everton på Old Trafford och Gustav Kulle har givetvis snickrat ihop en sån där klassisk motståndarkoll.
Som jag har. Det är alltså ett Everton man möter här som har åkt jojo i tabellen här efter Premier Leagues ändringar i deras poängavdrag. Det började med 10 poäng, blev 8 poäng och just nu är vi nere på 6 poängs avdrag här för en 115 dels finansiellt fusk, va? Jämfört med våra motståndare. Så det är väl där läget ser ut just nu, va?
Och det är 115 gånger 6, vad blir det?
150.
Vi har alltså 700 poäng. Ja.
Ja, cirka 700 poäng. Det är 10 säsonger rakt ner i League 2 där för Manchester City. Ser vi fram emot när det ska komma sen. Men det är inte de vi ska prata om, det är Everton. Och det är alltså Sean Dykes manna då som parkerar på 16:e plats.
Tyckte du sa Sean Dykes mamma? Jag fattade ingenting.
Otroligt. Det är alltså Sean Dykes mamma som parkerar på 16:e plats i Premier League.
Undrar
hur hon pratar. Sean, för fan, where's the fucking pot roast?
Jag känner, tänk om hon skulle kunna vara mega sofistikerad, en riktig akademiker, fru Dyke där hemma. Där hade man gjort mig glad. Det är hon nog inte, va? En riktig arbetarklassmorsa, men det gillar vi. Jag undrar lite, varför pratar vi inte om Sean Dyke som ersättare till Ten Hag till att börja med? Vi gillar ju Sean Dyke. Jag känner, han ser dessutom ut lite som Erik Ten Hags lite tuffare storebror. Det känns som en sån jävla upgrade, är inte det?
Han slår ju ner allt och alla som tjafsar med oss liksom. Ja, perfekt.
Jag gillar det. Jag hade plockat in Sean Dyke lite igen. Jag rörde om lite i grytan, men så är jag. Men den här klassiska frågan då, känslan Everton. Hur står vi oss mot Everton? Vad känner ni på er här senaste tiden?
Det är mycket kryss och skit, eller?
Jag är inne på någonting här faktiskt. Det är ganska mycket kryss. Lite svag övervikt oss. Det finns ett par förluster där på kontot. Ganska mycket oavgjort. Så det är ett sånt här riktigt, kan gå lite hur som helst motstånd. Kommer ni på några speciella minnen då? Är det någon speciell Everton-match som direkt kommer till minnet när ni tänker på United-Everton? Eller?
Jag har bara negativa minnen.
Ja, det kan jag skriva under på. Alltså.
Sena kvitteringar på en, skit.
Ja, jag tänker på en klassisk 4-4-match 2012. Kommer ni ihåg det här? Vi leder 3-1, vi leder 4-2. Lyckas ändå till sist bli 4-4 som gör att Manchester City får gå upp i pole position. Annars har vi ligan i våra egna händer och ska möta City. Fellaini gör ett av målen mot oss. Johnny Evans startar för United. Det kan han få fortsätta göra. Men det är den här 4-4-matchen, känner jag, den har ätsat sig kvar som ett minne. Men jag tänkte inte vi skulle gå tillbaka så mycket mer i historien än så den här gången. Det vi kan konstatera dock, om vi ska ändå titta tillbaka lite, är att de första 6 matcherna med start 1892 slutade ändå med 6 segrar för Everton. Otroligt ändå, 21-4 i målskillnad. 6 segrar för Everton. Vi hette Newton Heat på den tiden, det vet ni om vid det här laget. Men vad hette Everton? Vad hette Everton 1892?
De heter det väl Liverpool eller något jätteäckligt.
En meta gissning. Adam, vad hette Everton 1892?
Ja, men hur fan ska jag ens ha en gissning? Ingen aning.
Nej, dålig gissning då. De hette Everton faktiskt. Men de hade nyligen bytt namn från sitt tidigare namn Sankt Domingo. Sprunget från Sankt Domingos metodistkyrka i Merseyside. Så Sankt Domingo hette de innan det och så blev de Everton. Fick ni lära er lite så? Behöver lite sån här på spåret historia. Viktigt för er så ni kan dra i dressinen sen. Nuvarande form då. Lite sisådär, va, har det gått för Everton. Men lyssna på den här Premier League-raden. Senaste segern kom mot Burnley 16 december. Övriga Premier League-matcher sedan dess. Vi börjar med Everton först här. Så har vi 1-2, 1-3, 0-3, 0-0, 2-2, 0-2, 1-1 och 1-3 förlust nu senast mot West Ham hemma. Dessutom har man lyckats med bragden att åka ut ur båda inhemska kupperna. Först mot Fulham i ligacupen och sen mot Luton i FA-kuppen. Så vad passar väl inte bättre då än att ställas mot Manchester United Football Club på Old Trafford? Vaccinet mot alla lag i djup formsvacka. Hit kommer man för att vända sina trender när det går riktigt, riktigt dåligt. Ja, känner vi igen det där? Så det är bland den sämsta form jag någonsin sett ett lag komma till Old Trafford med i Premier League. Så det har vi en liten brasklapp på. Vilka spelare håller vi ögat på? Det är förstås lite United-bekantningar här. Vi har en Ashley Young, en Michael Keane för er som minns. Och en James Garner förstås, en liten ungdomsfavorit som det var lite vattendelare när han såldes här för någon säsong sen. Ytterligare ett öga på, kanske om man får önska en spelare som kanske spelar för oss nästa säsong. Den defensiva mittfältsbelgaren Amadou Onana. Så vi kan få en dubbel Onana känt nästa år. Förstås väldigt, väldigt bra. Stora problem för Everton är annars det notoriska problemet med målskytte. Doucouré heter han, var bästa målskytt, mittfältaren. 6 fullträffar den här säsongen. Men även det ska väl United kanske kunna reda bot på. Försöka få loss lite målskytt i Everton här. Så där har vi det. Motståndarkollen på det före detta Sankt Domingo FC. Fråga på det.
Ja, Micke, vad blir det mellan United och Sant Domingo FC på lördag?
Ja, oh, herregud. Vi har ju inte så många kryssade matcher. Så nej, alltså... Det är klart som fan att vi bara måste vinna den här jävla matchen. Jag säger 1-0 till United då. Brist på annat. Och vi rullar in... Bruno Fernandes rullar in en straff. Så blir det.
Mm. Sex i lördag framför oss. Gustav, vad tror du?
Tråkigt. Nej, men jag tror att vi vinner, men det blir kanske uddamål. Kan det bli 2-1 kanske? Och jag ser framför mig hur för andra matchen i rad att det är Johnny Evans som tar en djupledslöpning i anfallet och springer sig fri, rundar målvakten à la Henke Larsson 1994 när bulgarerna faller åt alla håll och rullar in den i tomt mål. Där, ja, där går hjärtat i brand.
Jag kan inte se honom lösa det rent tekniskt.
Fan vad det har gått vilse i bils i den här jävla Evans-labyrinten nu, Gustav. Får du fan vakna till? Jag säger det varje gång.
Förr eller senare. Jag kommer köra tills han gör. Fan, förr eller senare måste han avgöra en match. Alltså. Jag kör tills han avgör.
Jag kör en favorit i repris och säger 2-0 till United. Och Rashford gör båda målen.
Ah.
Vi avslutar givetvis med lyssnarfrågor och där har vi fått in, alltså jag vet inte ens hur många den här veckan, det är vi såklart enormt tacksamma för. Vi hoppas att vi har svarat på de flesta av dem redan, men jag fastnade vid två stycken här lite extra som jag tycker är lite kul att avsluta med. Den första kommer från poddfavoriten Dyngfläsk69. Vilka två United-spelare hade ni helst velat ha vid er sida när det uppstår tumult i korvkön efter en blöt utekväll?
Nej, men den ena är enkel för oss. Det är klart att man vill ha Johnny Evans i sin sida i alla lägen, i alla frågor i livet. Jag känner att han kan avdramatisera och med sitt lugn de-escalate varenda situation han hamnar i. Så Johnny Evans vill man ha där. Den andra är lite mer... Den är svårare. Vill man ha någonting spexigt, någon som är lite distraherad lite, då är det Onana, känner jag. Vill ha honom där, känner jag. Annars är det liksom... Det finns ju lite Street Fighter-vibbar i en Casemiro också som har ett bra... Han har ett bra stryptag i sig, känner jag. Johnny Evans med sitt babyface och sen Casemiro med ett bra stryptag. Då känner jag mig att jag tryggt kan trycka i mig min franska hotdog med remouladsås i lugn och ro. Alltså.
Magiskt. Micke, vad kontrar du med?
Nej, alltså Maguire var ju nere och svinga lite i Grekland där, men känns som han har lagt av sig lite. Han ser så snäll ut, dessutom en stor liksom lite lätt intelligensbefriad björn som han blir säkert jättearg efter en stund, men känns som han är bra att ha om det spårar, så kallar man in honom i en slags andra våg. Nej, men jag vill nog fan ändå, jag håller med om Casemiro. Det finns ändå någonting, men Luke Shaw har också en jävla fin punch. Många kilo bakom också.
Lite kort, eller?
Ja, men han kommer med en uppercut. Snett underifrån i alla situationer.
Att du inte tar med din favorit The Butcher Lisandro Martinez, det är ju så jävla otroligt.
The Butcher, alltså. Han kommer och avslutar sen. När folk ska liksom... ja, man ska trycka på off-knappen så här, då dyker han upp.
Martial lägger sig där och spelar skadad.
Avledare
manöver haltar av
med handskar på sig också hela tiden oavsett
i augusti.
Jag tänker att man kliver in dit med en plan A och en plan B. Plan A är ju att få någon som kan verkligen lugna ner hela situationen så man slipper slagge, och då tänker jag att det givna valet är en spelare som skulle kunna hantera ett brinnande eldklot med bara händer med en gäspning. Och det är Kobbie Mainoo såklart. Lugnast i världen i alla situationer. Han får fram där och försöka reda ut detta. Om inte han löser det så vill jag ha sluggen bredvid mig, Harry Maguire. Han är ju bevisligen bra på det. Och han är också så här 3 meter lång, 3 meter bred. Jag tänker att han reder ut den situationen där han kan ställa sig bara emellan någon som vill bråka med mig och räcka ut armarna och så kommer de inte åt mig. Känns tryggt.
Han står bredvid och kollar i sin pekbok, så här, manual, hur man gör.
Jag får ett sånt här stort bara vill ha begär på en utekväll. Adam Fröberg, Kobbie Mainoo och Harry Maguire i Northern Quartet i Manchester. Det är vilken jävla kväll alltså.
Så jävla vad det blir att åka av.
Ja.
Underbart.
247 prips blå. Mm.
Jajamän.
Vi har en till och en sista fråga. Den kommer ifrån nästa starka namn, Skrotnisse 007. Tror ni att det är större chans att Prime Mattias Ranegi nätar gånger två i matchen mot City än att Anthony vinner skytteligan alternativt blir Player of the Year i Superettan?
Nej, men det känns ju jävligt gött då, va? Jag spelade ju i Italien där och sen slog jag ner då jävelen så fick jag gå tillbaka till Häcken och sen nej, det kändes bra och sen började jag jobba som svetsare igen och nej, men det känns ju ganska okej det också, men jag fick ju inte vara kvar då, va?
Är det Mattias? Ja, det är gärna dina svaga imitationer. Är det Mattias Ranegi som har vid tre olika tillfällen inom ett år har påstått att han hejar på typ Liverpool, Chelsea och Arsenal eller någonting i olika intervjuer? Blanda ihop det.
Jag tror det är två olika intervjuer där han säger två olika lag.
Ja, och liksom, ja, men jag alltid hejar på det ena är Liverpool och det andra är någonting annat. Är det inte så?
Med ja, exakt. Jag tror att ena intervjun är med Olof Lund och andra säger Toto Balotto och så säger han olika lag där han båda gångerna säger att han alltid hållit på det här laget.
Sen, vad har vi på de tre dummaste spelarna någonsin i proffsfotbollen? Det är liksom Lord Bentner. Lord Bentner är ju där uppe. Sen har vi ju, han är i och för sig inte fotbollsspelare, men Christian Olsson, 36-hopparen, är ju inte jätteskarp heller. Jag glömmer aldrig, han var med i en intervju och på engelska såklart och svarade så här: "We only spring about and then we take three steg, you know."
Ja, det gick bra ändå.
Det är klass.
Gick bra ändå. Ja, jag känner att vi slidar lite från ursprungsfrågan. Det är en bra ursprungsfråga.
Det är det.
Sa vi då, Anthony skyttekung i Superettan. Det kan du ge dig fan på att han hade blivit, tror jag. Han får
mycket är det större chans än att Ranegi skulle göra två mål i matchen mot City?
Ja, det skulle vara en straff då kanske. Ja, nej, men fan, Anthony vinner garanterat skytteligan i både Superettan och Allsvenskan. Så pass bra är han.
Jag tror fan att han vinner skytteligan i Allsvenskan, kanske Superettan. Men jag tänker lägga min röst på Ragge här. Jag tror att han gör två mål mot City om han startar på topp med Rashford och Garnacho varsin kant.
Ja, han har ju hybris i alla fall. Det var inget fel på självförtroendet på Ranegi, det får man igen.
Nej, det får man igen.
Nej. Jag vill egentligen avsluta det, men jag fick en egen fråga i huvudet här som vi kastar oss tillbaka till den förra frågan här med korvkön. Vem vill man allra minst ha bredvid sig i det läget i United-truppen?
Lindelöf. Han underkänner ju i utbudet. Vad är de veganska korvarna? Kan vi inte dra till Södermalm?
Det där är väl ingen Västerås dialekt. Nu är du verkligen ute och svajar.
Nej, men han har ju fan transformerats till en sån
sojalatte-nisse. Värsta sojalatte-nisse. Ja, det är en Lindelöf. Nej, jag känner en brun som står och viftar med sitt kroppsspråk. Känner jag, så här, det hjälper mig inte mycket när jag står och bråkar i korvkön. Ett jävla gnäll.
Är inte Bruno jävligt lik Mataroren? Han var argast av dem alla. Han slet sitt hår!
Ja, men han liksom inger ingen respekt. Det värsta, den andra, nummer två, det är väl Tyrell Malassia. För då tittar man så bara, det är ingen här. Han är bara borta. Han var ju här förut. Så han bara, Bruno står där och viftar och Malassia är bara borta. Han finns inte längre. Det vill man inte ha när man ska få försvar.
Ja, det är pilla på sin VHS-samling eller vad du kan göra.
DVD fick jag ändå. DVD.
Oh. Ja, det håller på att spåra detta. Jag tror att vi får avrunda det, va?
The Ballaroo. Ja, kör nu.
Det gör det. Vi avrundar helt enkelt och tackar i vanlig ordning er kära lyssnare som orkat hela vägen hit. Vi blir overkligt tacksamma och glada för det. Följ oss jättegärna på sociala medier. Där heter vi United-podden överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Ta hand om er.